Nåd være med dere, og frid fra Gud vår Fader og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst, det henter vi fra Johannes evangeliets 4. kapittel og den 3. versen. Det er berättelsen om när Jesus träffar kvinnan, den samariska kvinnan vid brunnen. Jesus lämnade Judeen och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring 6:e timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: "Ge mig lite att dricka." Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: "Hur kan du, som är jude, be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna." Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, ja, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten." Hon sa: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap." Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv." Kvinnan sa till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten." Han sa: "Gå och hämta din man och kom hit." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sa: "Det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant." Kvinnan sa: "Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sa till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." Jesus sa till henne: "Det är jag, den som talar med dig. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen." Ja, vi hittar dagens text i Johannes evangeliet. Johannes, han skiljer sig lite från de andra tre evangelisterna, Matteus, Markus och Lukas. De tre, de berättar väldigt många av de samma berättelserna. Så om du till exempel har läst Matteus, ja, då har du egentligen läst de allra flesta av berättelserna som även Markus berättar. Men så är det inte riktigt med Johannes evangeliet. Där hittar vi många berättelser och samtal som inte finns med i de andra evangelierna. Och den här berättelsen om kvinnan vid brunnen är ett sånt exempel. Nu har vi för inte så länge sedan betraktat julevangeliet. Då minns ni kanske att Maria och Josef behövde resa söderut, från Galileen i norr till Judeen i söder. För de bodde i Nazaret i Galileen och Betlehem ligger i Judeen. Nu ska vi få höra om en resa, något som skedde på en resa som gick åt andra hållet, från söder till norr, från Judeen till Galileen, andra hållet. När Jesus och lärjungarna skulle vandra från Judeen till Galileen, så måste de på något sätt förbi Samarien, antingen en omväg runt eller rakt igenom. Det interessante er at Johannes skriver at Jesus måste då ta vägen genom Samarien. Men judarna, de brukade inte ta vägen genom Samarien. Snarare tvärt, de tog istället omvägen runt Samarien. För de ville undvika kontakt med samarier. Så varför skriver då Johannes att Jesus måste ta vägen genom Samarien? Det måste han ju inte, för det fanns en annan väg. Det här måste han göra eftersom det var Guds vilja att han skulle göra det. Det var en del av Guds plan att Jesus skulle genom Samarien. För att han skulle träffa den här kvinnan vid brunnen som sedan skulle dela evangeliet med sina grannar i den byn där hon bodde. För evangeliet, det skulle ju inte nå ut till bara judarna utan även till hedningarna. Och det började ju ske redan på Jesu tid. Inte först efter det att lärjungarna hade fått missionsbefallningen. Då skedde det ju i en ännu högre skala. Men det skedde faktiskt redan under Jesu tid. Men det är också sant att det finns en bestämd ordning att evangeliet skulle delas först med judarna. För Guds ord hade ju blivit gett från Gud till judarna, israeliterna. Och sen skulle det delas vidare till hedningarna. Och det kan man säga en röd tråd genom hela Bibeln. Att Guds ord kommer från israeliterna och sen skulle de dela det vidare. Som det står i Romarbrevet, juden först men också greken. Det står, evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först men också greken. Men det faktum att Jesus tar vägen genom Samarien för att dela evangeliet där, det visar ju klart och tydligt att evangeliet är till för alla människor, för alla folkslag, inte bara för ett folkslag. Vi kan lära oss ganska mycket av Jesus, väldigt mycket. En sån sak är till exempel hur viktigt det var för honom att dela evangeliet. Det var så viktigt för honom att han gjorde det även om det innebar att bryta mot sådana här normer som fanns, kulturella och sociala normer. Att han gjorde det kan vi se utifrån kvinnans reaktion. Hon säger, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Så det här med att judar inte brukade umgås med samarier, det ser vi också utifrån kvinnans reaktion. Men vi kan också se att han bröt mot normer utifrån lärjungarnas reaktion. De reagerade på någonting annat, nämligen att han pratade med en kvinna. Det står, de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Så där bröt han också mot en norm. Det var också uppseendeväckande. Men att dela evangeliet med kvinnan vid brunnen, det var så viktigt för Jesus att de här normerna, de var oviktiga i jämförelse. Och de var ju trots allt bara människor skapade normer, inte någonting som Gud hade. Det var inte Guds bud han bröt mot, utan mänskliga normer. Det är också underbart att betrakta hur Jesus hela tiden använde sig av liknelser. Han använde det som var mitt framför människors ögon och använde det som en anknytningspunkt för att predika om någonting större, för att predika om det andliga och det osynliga. Han predikade hela tiden på ett sånt sätt att människor kunde relatera till det. De förstod kanske inte alltid vad den djupare innebörden var, men de kunde relatera till vad han predikade. Och det gör han ju också här vid brunnen. För nu sitter han vid brunnen med den här kvinnan och då börjar han förstås att predika om vatten som finns i brunnen. Men han vill predika om ett annat vatten, ett ännu bättre vatten. Ännu viktigare vatten. Han säger, den som dricker av det här vattnet, alltså det vattnet i brunnen, blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Och det här tycker ju kvinnan låter jättebra. Att inte behöva komma tillbaka till brunnen igen. Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Här ser vi ju att hon inte riktigt har förstått vad Jesus menar. Hon förstod att det här vattnet som Jesus pratade om var en annan sorts vatten och att det var bättre. Men det verkar som om hon tror att hon ska inte behöva bli törstig igen. Alltså om hon bara får det här levande vattnet, då ska hon inte behöva komma till brunnen igen. Men Jesus pratar ju om evangeliet. det levande vattnet som släcker vår andliga törst, som vi även behöver i tillägg till det vanliga vattnet som vi dricker. För trots att vi har evangeliet så betyder ju inte det att våra kroppar slutar bli törstiga. Vi behöver ju ständigt fylla på med vatten så länge vi lever. Men kvinnan, hon hade inte riktigt förstått allting ännu. Och det behövde hon kanske inte heller göra. När vi pratar med människor för första gången om andliga saker så kan vi märka kanske att de inte förstår allting som vi säger. Och vi behöver kanske inte gå in på alla detaljer och förklara allting på en gång. Utan vi måste ju fokusera på det viktigaste, precis som Jesus gör. Jesus behöver få den här kvinnan att förstå varför hon ska behöva det här levande vattnet. Hon behöver inse sitt eget behov för frälsning. Så därför byter Jesus samtalsämne ganska abrupt. Så säger han, gå och hämta din man och kom hit. Det hade ju ingenting att göra med det här vattnet, så han byter samtalsämne. För det var det som var viktigt just nu, att hon skulle behöva inse sin egen synd och sitt eget behov för en frälsare från sin synd. Gå och hämta din man och kom hit. Det här är något som Jesus inte bara säger till den här kvinnan vid brunnen, utan det här är något som många människor behöver höra. Till alla de som idag lever i ett samboförhållande, till alla som lever i en sexuell relation med någon som de inte är gift med. Gå och hämta din man. Eller gå och hämta din fru. Och då blir de tvungna att erkänna. Jag har ingen. Vi har inte gift oss ännu. Här behövde faktiskt inte Jesus säga exakt eller explicit vad hennes synd var. Hon behövde liksom inte säga att du lever i den och den synden. Lagen kan ibland, eller kanske ofta, vara ännu mer effektiv om man predikar lagen på ett sånt sätt som Jesus gör här. Om man ger någon tillfälle att rannsaka sig själv. Jesus säger liksom inte, du är en stor syndare, du lever i synd, det är fel att leva som du gör. Nej, istället ger han en uppmaning. Han ger henne en uppmaning, gå och hämta din man. Och sen skulle hon själv liksom börja rannsaka sig själv. Och hon skulle förstå vad Jesus ville säga med den uppmaningen. Hon skulle känna i sitt samvete att det var någonting som var fel som Jesus ville påpeka. Men vad är problemet? Kanske någon undrar. Kan man inte bara få välja om man vill vara sambo eller gift? Vad är problemet med att vara sambo? Det är väldigt vanligt idag. Problemet är, eller saken är, att Gud har instiftat äktenskapet som en god ordning för oss människor. Äktenskapet där män och fruar kan älska varandra och vara trogna varandra genom hela livet. Det är en god gåva som Gud har gett oss. Och det är en god ordning som ger oss glädje och trygghet. Både för de vuxna men också för barnen. Det är trygghet och säkerhet. Men poängen är, Gud har skapat äktenskapet, men Gud har inte skapat samboförhållande. Samboförhållande, det är ju människans egen ordning, alltså någonting som människan själv har hittat på. Och det är för att de vill undvika Guds ordning. Och det är det som är så typiskt för vår syndiga natur, att vi vill göra uppror mot det som Gud har sagt. Vi vill hitta på egna sätt som Gud inte har hittat på. När Gud säger, gör så här, då säger människor, nej, jag vill göra så där istället. Samboförhållande, ett annat problem med samboförhållande, det är att det bygger på att man inte vill lova varandra att vara trogna. Man vill inte ge varandra något löfte. Men det man i själva verket säger då är, jag vill leva tillsammans med dig, men jag vill inte lova dig någonting. Åtminstone inte än. Om du vill att jag ska lova dig att vara trogen, så får du först bevisa för mig att du förtjänar det. Och det är ju sant. Vi behöver ju vara noga med vem man väljer att gifta sig med. Men man behöver inte bo tillsammans med någon för att ta reda på det. Utan man kan lära känna någon utan att bo tillsammans med den. Samboförhållande bygger också på att man vill ha en sexuell relation med någon utan att gifta sig först. Där kan vi ju kika på vad Bibeln har att säga om det. Det finns ett bibelställe i första Korintherbrevet där Paulus skriver, det är det 7:e kapitlet i den andra versen. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Så för att undvika sexuella synder så bör man alltså först gifta sig med den som man vill ha en sexuell relation med. Så det är bara inom äktenskapets ram som Gud vill att man och kvinna ska ha en sexuell relation. Men här i kyrkan så behöver vi också kunna prata om sex på ett positivt sätt. Oftast när man pratar om sex inom kyrkan så beskrivs det på ett negativt sätt. Alltså i vilka sammanhang är sex förbjudet? Men vi behöver också kunna prata om vilken god gåva det är. Jag har redan nämnt att äktenskapet är en god gåva från Gud. Och det är även sexualiteten. Både äktenskapet och sex är goda gåvor från Gud. Och i Guds värld så hänger de två ihop. Gud vet att vi människor gärna vill ha en sexuell relation med någon. För han har ju skapat oss på det sättet. Han har gett oss det behovet. Och inte minst så har han gett oss en naturlig längtan efter att skaffa barn. Och allt det här, det vill ju också Jesus att kvinnan vid brunnen skulle inse. Och kanske hade han fått tillfälle att börja prata om såna här saker om hon inte hade bytt samtalsämne. För man kan ju säga att hon byter samtalsämne. Hon vill börja diskutera, vad ska man tillbe Gud någonstans? Ska man tillbe här i Samarien eller i Jerusalem? Och det är ju det som är typiskt när lagen predikas för oss. Då blir det obekvämt. Och då vill vi fäkta eller fly när lagen avslöjar vår synd. Men Jesus, han går inte riktigt in i den diskussionen om var man ska tillbe någonstans. Utan säger istället, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Och den tiden har ju kommit. Nu är inte vi troende bundna till en särskild plats där vi måste tillbe Gud och fira gudstjänst. Vi kan fira gudstjänst här i den här församlingslokalen, eller vi kan göra det hemma hos Eva och Rickard i Vännäs eller hos oss i Vindeln. Det är inte en plats som är bättre än andra. Det finns inte någon plats dit man måste göra pilgrimsvandringar. Man måste inte göra en pilgrimsvandring till Jerusalem eller till Rom. För den helige ande finns ju överallt där Guds ord predikas. Där kan han göra överallt i kristna församlingar. Eller bara där ordet delas från en människa till en annan. Det finns ingen plats som är så öde att den helige ande inte kan finnas där och undervisa människor. Jesus hade predikat lagen för kvinnan. Men inte bara lagen, utan framförallt evangeliet. I slutet av samtalet så avslöjade han till och med sig själv som Messias. Den som kvinnan hade gått och väntat på. Det kan man säga, att hon hade gått och väntat på Messias. Kvinnan säger, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Så nu fick hon höra en god nyhet. Det här är ju evangelium, när någon får höra att Messias har kommit till världen. Det är en jättegod nyhet. Och kvinnan, hon blev så glad och ivrig att hon lämnade vattenkrukan. Hon hade ju gått ända till brunnen för att fylla vattenkrukan med vatten. Men så glömmer hon bort den. För hon blir så ivrig att hon bara måste rusa iväg till sin by för att berätta för sina grannar om Messias som hade kommit. Och Jesus hade också predikat evangeliet för kvinnan när han berättade för henne om det levande vattnet. Och han bjuder inte bara kvinnan vid brunnen att dricka av det levande vattnet. Den här berättelsen, den skrevs ju även för oss och för alla människor över hela världen. För både vi och alla människor behöver det levande vattnet som Jesus kan ge. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Och det levande vattnet, det är evangeliet. Så låt oss fortsätta komma till brunnen där vi kan få det här levande vattnet. Till Guds ord och till sakramenten. Genom det levande vattnet ska vi aldrig någonsin törsta. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du idag ännu en gång har lett oss till brunnen där vi får dricka av det levande vattnet, av ditt evangelium. Tack även för att du har välsignat oss med äktenskapet, där man och fru kan älska varandra och vara trogna varandra. Hjälp oss att leva ett liv efter din vilja. Amen.